Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom retail och e-handel, sponsras denna vecka av Qliro och Trustly. Qliro erbjuder betallösningar för e-handelsentreprenörer, inklusive en komplett kassalösning som växer e-handeln för stora och små e-handlare. Centralt är kund- och handlarupplevelsen. I Qliros kassa erbjuds Trustly, ett spännande betalsätt för direktbetalningar, helt utan kort, appar och onödiga avgifter. Läs mer om Qliro och Trustly på qliro.com.
Hej och varmt välkomna till dagens Lunch and Learn som presenteras av Trustly och av Qliro. Mitt namn är Björn Polman Spenger och vi befinner oss i Stockholm på Trustlys kontor för ett live webinar om global expansion. Det vi ska prata om idag är hur man lyckas expandera sin e-handel utanför Sveriges gränser. Vi kommer att diskutera för- och nackdelar men också möjligheter och risker med att ta sin butik utanför Sverige. För det här så har vi bjudit in en fantastisk panel av vd:ar, grundare, ledare som har gjort exakt just det här. Och det jag hoppas av dagens seminarium är att vi ska få en playbook som tydligt för er lyssnare definierar exakt hur ni ska gå tillväga för att lyckas med det här. Med det sagt skulle jag vilja välkomna panelen idag. Varmt välkomna Sofia Lind Andersson, vd på Malina och Softgoat. Johanna von Sydow, grundare och vd på Castrian Stockholm. Elvira Eriksson, grundare och vd på Mockberg, och Kristoffer Sedfors, Commercial Excellence Expert på Verdin. Varmt välkomna.
Tack
så mycket.
Tack så mycket.
Och Kristoffer, ni har ju investerat i en mängd olika bolag väldigt länge i just digital retail, till exempel Kaja Cosmetics, Boozt, Royal Design. Vilken roll har global expansion spelat för era bolag?
Jo, men det är en väldigt stor roll. Det är egentligen två olika värdedrivare som vi ser i globala expansionen. Det ena är fortsätta hitta lönsamma kunder inom rätt kundsegment. Och det andra är egentligen nå en stor skala så att man kan faktiskt skala bort lite av de här stora kostnaderna som man ofta har om man är i ett litet land. Så allt ifrån att få in bättre leverantörsvillkor och rabatter från olika sorters av systemleverantörer.
Egentligen att växa men också att hitta skalfördelar.
Exakt.
Just det. Och Johanna, på Equestrian, Stockholm, där du är vd och grundare. Ni har ju sålt i över 100 länder. Berätta lite om betydelsen av global expansion för er.
Ja, men för oss har det varit viktigt, alltså från nästan dag ett, att vi har gått globalt och att vi har liksom testat olika marknader, men också viktigt att vi har sett, okej, vart får vi dragläge? Vart någonstans blir det naturligt att man gillar Equestrian Stockholm? Och där blev det då naturligt ganska tidigt att just Tyskland var en sån marknad. Och efter det, då kan man göra liksom en mer ingående plan. Okej, vad ska vi göra här? Vart ska vi synas? Vad behöver vi liksom på sajten, frakter, liknande? Men vi har valt att gå just stort för att kunna känna av många marknader samtidigt.
Just det. Och Elvira, känner du igen dig i det här? Jag tänker att ni har ju verkligen gått upp och sprungit och vuxit och så bromsades det lite. Det hände lite saker, liksom privat, professionellt, och sen så har det ju tagit en jäkla fart för er igen. Har ni haft en liknande strategi som Johanna?
Ja, det har vi haft och vi hade den strategin i många år. Det jag tror vi gjorde lite fel första liksom, expansionsresan var att vi öppnade för många marknader. Så jag är inne på det här som Johanna säger, att det här med att man ska fokusera kanske på en marknad i taget och se till så att den blir lönsam och att den funkar innan man börjar titta på nästa marknad. Och sen hur man hittar den marknaden, det är ju som Johanna är inne på och du också, det här med liksom, vart hittar man dragläget och vart ser man att vi har ett intresse någonstans, istället för att liksom bara försöka växa överallt och lyckas överallt.
Och det där har ju varit lite knäckfrågan, liksom, hur hårt ska man betta på marknaden? Ska man köpa marknadsandelar och så vidare? Och Sofia, du är vd på Malina och Softgoat. Ni har ju också en kanske lite större fysisk närvaro. Mm. Berätta lite liksom, varför ni har en fysisk närvaro och vilken roll det har spelat i den globala expansionen.
Precis, det är ju lite olika mellan Malina och Softgoat. Malina har ju egentligen börjat i liksom wholesale-delen och har varit väldigt starka där och har på senare år börjat sälja online. Så där ser vi en jättefördel att man både kan vara i den fysiska världen men också i den digitala. Medan Softgoat är lite tvärtom. De har bara sålt online och nu är vi på en resa att utveckla hela offline-delen egentligen, den fysiska delen.
Spännande. Och det vi ska snacka om idag är ju just exakt det här. Vi ska prata om global expansion. Vi ska prata om det ur ett online-perspektiv. Vi ska prata om det ur ett offline-perspektiv. Men först så vill jag prata om det lokala. Sverige är ju ungefär 1 promille av världens befolkning. Vi är typ 10 miljoner människor här i Sverige. Hur viktig är den svenska marknaden, Elvira?
Nej, men för Mockberg är den jätteviktig, och även om vi inte är så många så kan det ju bli en väldigt stor marknad som det är för Mockberg. Idag så säljer vi framförallt till Sverige och Norge, och de små marknaderna är ju ändå 60 miljoner för oss och kommer växa ytterligare i år, så att man ska inte alls underskatta det. Och jag tror att det är viktigt att man är stor på sin hemmamarknad, för att det här också, det här man kan lära sig och veta och utvecklas och också ha en grund att stå på. Som i Mockbergs fall, när vi lärde oss av de lite tuffare åren, så hade vi fortfarande Sverige, och det räddade också oss under tuffare tider.
Och Kristoffer, sen har vi ju resten av världen. 99,9% av jordens befolkning befinner sig inte i Sverige. Alltså, vilken potential finns det globalt för svenska bolag?
Nej, men den är ju väldigt stor. Och framförallt om man lyckas hitta sin nisch, sitt segment, och verkligen har en tydlig persona som man går efter. Som i Johannas fall med de som rider. Alltså då är det ju så många fler som man kan nå om man går i flera länder. Så att liksom, det beror lite på vilken strategi man har. Om man säljer mycket till många, ja, men då är det kanske bättre att gräva där man står. Medan man har ett mer nischat erbjudande, jo, men då måste man verkligen gå ut, för att annars kommer man aldrig nå skalan som behövs.
Just det, så vi pratar liksom marknadsplatser och multi-brand stores. De är oftast lite bredare, och då kanske man börjar med lokal närvaro. Men om man är ett nischat brand som Johanna har grundat och driver som vd inom just ridsport, då kan det make sense att gå utanför. Och kan inte du berätta lite om vilka möjligheter finns det med att komma utanför Sverige? Kristoffer nämnde ju att man kan växa, såklart, och att det finns skalfördelar. Men vilka fler möjligheter ser du med att ta brandet utanför Sverige?
Ja, men för oss har det också varit en jättestor riskspridning. Alltså, vi vet ju att världen är olika i olika länder, så det är ju en del. Att du får ett bolag som blir på sikt, alltså kan bli självklart större, precis som du säger, men också att det blir ett tryggare bolag för att man finns på flera marknader. Så det är ju en del. Och sen så är det ju, som vi i vårat fall som jobbar med en passionerad sport till exempel, där har ju visat när vi tar in stora sportprofiler som också är verksamma i flera länder, då har ju vi möjlighet och chans att också växa naturligt på flera marknader. Så att för oss är det nog jätteviktigt, och framförallt om man ser på ES resa framåt, att vi är globala.
Just det, så delvis riskspridning, och delvis tänker jag också ökad entry barrier för konkurrenter gentemot er. Alltså att det blir svårare att duplicera det som ni gör, just för att man, ja, men, har en tydligare plats globalt och på vissa marknader som Tyskland och så vidare. Mm. Och Sofia, jag skulle också vilja prata lite om riskerna. Alltså, ni har säkert gått på en hel del nitar, för alla gör ju det såklart under sina bolagsbyggen. Vad ser du för risker med att expandera globalt?
Nej, men vi har ju liksom utgått ifrån att vi har en väldigt lönsam affär i Sverige och har en bra affärsmodell. Så vi har egentligen anammat den nu globalt också. Sen så tror jag att det är viktigt att se på hela helheten, att vad vi vill driva lönsamhet. Så vi har testat i olika marknader, och sen nu fokuserar vi på ett antal där vi lägger vårt krut.
Och när ska man expandera globalt då? Ska man göra det när man omsätter 10 mil, 50 mil, 300 mil, 1 miljard eller 10 miljarder?
Ja, men vi har känt att vi har nått någon slags mättnadsnivå i Norden och i Sverige. Och till slut så känner man att nu måste vi öka utanför Norden.
Och hur mycket omsätter ni?
210 miljoner.
Just det. Och hur ska man göra när man expanderar globalt? Kan inte vi få playbooken förklarad av dig, Kristoffer?
Nej, men vi pratade om det lite tidigare innan sändning, och ett vinnande koncept är ju det här att man finns överallt, och sen ser man lite organiskt var man börjar få hitta det här dragläget. Det har vi ett av våra bolag som gör fotoböcker. Helt plötsligt märkte de att de började få massa order från Australien, och då började man liksom fokusera på dem, den marknaden, och började investera och såg att det gav en avkastning. Och då är det väldigt naturligt och med låg risk.
Jag spelade ju in en podcast med Paul Fischbein, som är vd på Revolution Race, på mitt rum i min säng på The Congress, som var för bara några veckor sedan. Och han förklarade det här som att doppa tårna. Alltså, man öppnar upp sidan för en massa marknader. Man kanske kör ganska enkelt med liksom en eller två valutor, dollar och euros eller vad vet jag. och sen så känner man efter lite grann. Är det så man ska göra? Man ska liksom samla in data och sen utifrån datan så ser man vart det funkar bättre respektive sämre, Johanna.
Mm, jag skulle säga att det är precis så som vi jobbar. Alltså att du känner av, okej, och sen så ibland då kan det också ske att det är ett land som man kanske inte tror. Men gud, vi kanske inte har gjort marknadsföring, eller i vårat fall, nu börjar vi, ja, som tidigare då, till exempel Tyskland. Gud, vi stod en jätteattention där. Aha, men det är ju då det är viktigt, tror jag, att man också gör sin hemläxa och gör en strategi för det landet. Okej, vad behöver det här landet? Tyskland till exempel, som vi pratade om. Ja, men de behöver lite mer. Ja, men de behöver översättningar. De vill allt på tyska. Kolla på logistiken. Hur ska flödena se ut? Har vi bra fraktavtal till det här landet? Och vi i vårat fall jobbar ju med influencers eller sportprofiler. Okej, vart ska vi synas? Och med vilka ska vi synas i det här respektive landet? Men jag tror också att det är viktigt att märker man, trots att man har gjort den här analysen, så får man inte vara rädd heller att backa. Märker man att nej, men vi fick inte det här draget, att man inte heller står fast för hårt, utan okej, då kanske vi måste våga backa tillbaka om det skulle hända någonting. Så att man liksom försöker tänka lite ekonomiskt.
Men, och det viktiga där är väl att man liksom, när man satsar, att man gör det signifikant så att man ändå kan lära sig av det, men utan att riskera att hela bolaget går omkull. Så att man verkligen, man gör den där strategin, testar vad var det som fungerade, vad funkade inte. Om det inte går, då har man lärt sig otroligt mycket.
Mm.
Men att man ändå gör det försiktigt.
Ja. Och nu börjar vi liksom definiera playbooken. Och det här älskar jag. Och vi börjar med liksom steg ett. Och steg ett är att öppna upp butiken för hela världen. Och så ser man lite i datan att tyskarna verkar gilla det här. Amerikanerna verkar gilla det här. Benelux, UK, vad vet jag. Kanske Kina till och med. Och man får in data på som är liksom, kanske inte bevis, men som kan vara indikationer om att det funkar på en viss marknad. Vilka KPI:er då visar det här, Elvira? Alltså vad kollar man på för att säga att det är just i Frankrike som vi ska satsa?
Alltså för vår del så tittar vi ju på, men man ganska enkelt kollar på hur söks det på varumärket, eller liksom i Google Analytics kan man kolla liksom vad finns det för varumärkeskännedom om varumärket i det landet, men liksom absolut titta på försäljningen. Det är ju ganska tydlig KPI på om det är någonting värt att satsa på.
Och vissa marknader är ju subventionerade. Jag tänker att ni kanske säljer till USA. Och i USA så säljer man i exklusive moms. Då kanske man har samma prissättning som i Sverige. Fast i Sverige så är det inkmoms. Så att mot USA så har man liksom en bättre marginal. Liksom, tar ni hänsyn till det här också när ni kollar på länder?
Det har vi verkligen gjort. Vi har satt egentligen en annan strategi i USA. Just för att ha bättre marginaler där. Och också för softgoods del så kommer de från onlinehandel. Där det har varit lite lägre marginaler. Men nu när man ska expandera inom återförsäljarledet, alltså wholesale. Då behöver man ha bättre marginaler för att vara lönsam. Så där har vi gjort en helt ny strategi för USA i prissättningen.
Tar ni betalt för frakten?
Ja.
Gör du det också?
Ja, men väldigt bra fraktpris, ska vi säga.
19,90. Ja. Ja, men det är spännande. Och sen så tänker jag att när man väl har hittat ett land som man vill satsa på, vad händer sen, Kristoffer?
Nej, men det är ju väldigt, ja, beror ju på vilket land det är, men just att man måste lokalisera allting. Och liksom det är just de här lokala fraktalternativen och de lokala betalningsalternativen. Och det är, ja men, språket. Och liksom jag tror att vi enkelt säger, om en tyskarna vill ha allt på tyska. Men jag tror att vi även hittar liksom segment i Sverige och Norge som också förväntar sig att det finns på lokalt språk.
Men hur mycket vill man satsa då? Alltså man kan ju satsa och så kan man satsa. Det vill säga man kan fokusera på ett Tyskland och kräva lönsamhet från den marknaden. Men du kan ju också gå in och köpa marknadsandelar för att man tror att det är strategiskt viktigt för brandet de kommande åren. Alltså hur mycket ska man satsa? Hur hårt ska man satsa? Det är en öppen fråga till allihopa.
Jag tror inte man ska vara så aggressiv. Jag tror fortfarande, som vi pratade, lite kalkylerad risk. Att det är aldrig värt att liksom tömma kassan bara för att ge sig fan på att lyckas någonstans. Fast det finns ju inga garantier för det. Ibland finns det ju anledningar till att det inte funkar i en marknad. Det kan ju vara liksom hur konkurrensen ser ut, eller liksom, det kanske finns några jättestora varumärken redan som sitter på liksom, en svårrubbad position.
Och det där kanske är kopplat till marknaden just nu. Alltså för 4-5 år sedan så kanske klimatet såg annorlunda ut. Och idag så är det helt andra förutsättningar. Kristoffer kanske bäst att svara på den frågan som representerar Verdane som ju investerar. Så hur har liksom klimatet förändrats och det man efterfrågar från retail idag?
Nej, men nu är ju framförallt fokus väldigt mycket på lönsamhet. Och kanske inte att man måste vara jättelönsam här och nu, men man måste kunna visa att vi kan nå lönsamhet. Och liksom det kommer tillbaka lite till det här med prissättningen och köpa sig marknadsandelar. Och så här, ja, det kan man göra om man har en strategi för det. Och det är just det här, om vi vet att vi bygger, om vi säljer en produkt. Vi har ett bolag som säljer väldigt specifik hälsokost. Och de vet att får de in en kund så behåller de den kunden ganska lång tid. Då gör det inget att de liksom säljer till stora rabatter för att vinna den kunden. Men om man säljer någonting på en marknadsplats, Amazon i Tyskland till exempel. Jo, men då kommer man ju aldrig se den kunden igen troligtvis. Så då blir det en helt annan unit economics som man måste styra efter.
Och vi ska ju prata om Amazon såklart och Tmall och alla marknadsplatsmöjligheter. För det är liksom i teorin jättebra att gå all in på en sån marknad och liksom outsourca framgången på något sätt. Tänker jag och känns det lite grann som. Ni ska få svara på det snart. Innan det så vill jag veta, Sofia, gällande liksom risk management. Alltså vi har pratat lite om risker nu. Och när man tar sig utomlands, om man ska satsa mycket eller om man ska satsa lite. Alltså hur skapar man en liksom vettig riskhantering när man expanderar utomlands?
Nej, men vi har tänkt lite så. Vi har en lönsam affär i Sverige och som också såklart kostar pengar att upprätthålla. Men om vi kan ta en viss peng av det och putta in andra marknader så kan vi liksom använda pengar på rätt ställe. Men vi ser också väldigt mycket till att det ska vara en lönsam affär i helheten.
Men ambitionsnivån kan ju vara så olika. Alltså en grej är att liksom med Qliro fixa till kassan så att den är lokaliserad med betalsätt och så kan man optimera valutaflöde med Trustly och så vidare. Men man kan också översitta hela sajten och så kan man översätta alla ads och så sitter man plötsligt på ett 12-personers team som sitter och översätter det 17 olika språk. Liksom. Och det här är någon slags spannet. Så liksom, hur väljer man, Johanna, vart i det här spannet man ska befinna sig?
Jag tror att det är så viktigt. Om inte, om man säger det framför allt i dagens läge, tänka kostnadseffektivt. Alltså gör det inte för svårt. Sen beror det på om du har ett enormt bolag där 12 personer, det är liksom ingenting. Men de allra flesta bolag är ju 12 personer väldigt mycket människor som ska jobba med det här. Så att jag tror att det är alltid så här, ifrågasätta sig själv. Är det här, kan vi göra det här på ett smartare och enklare sätt där det faktiskt upplevs som att ni har ett team på 10 eller 20 personer som jobbar med det här för att kunden får den liksom, bemötelse den, som den vill ha. Men kan man göra det på smarta sätt? Kan man göra det här så att vi får ut så mycket som möjligt av så lite som möjligt?
Och där har ju AI till exempel bidragit, att man kan liksom översätta sajter och så vidare.
Exakt, jag tänkte fråga precis om det. Alltså, vad finns det för smarta sätt då? Kan man liksom översätta och effektivisera processer med hjälp av ChatGPT till exempel? Så absolut. Har ni några tips där? Har du några bra tips, Elvira?
Vi använder ju det mycket, grov översättning. Och sen har vi en liksom, tysk copy som läser igenom och kollar. Men vi använder absolut AI för mesta översättningen. Det gör vi. Och jag håller verkligen med det om du säger att, så här, att man måste verkligen göra det på ett smart sätt. Det finns ju så mycket bra, alltså lättare sätt idag med hjälp av AI. Och finns ju, man behöver inte göra allt på en gång. Typ frakt, logistik är en sån sak. Vi sitter och tittar på det nu. Att så här, behöver vi ha en egen 3PL i Tyskland? Och ju mer man räknar på det och tittar på liksom, ledtiderna och sådär så landar vi att så här, ja, men vi kan liksom leverera ungefär på samma tid med den 3PL vi har och liksom börja där istället för att liksom dra igång en jätteprocess innan man har nått lönsamhet i marknaden. Jag tror att man måste ta det i steg. Liksom.
Ja, men exakt. Och stegen i playbooken nu som vi ville ha var ju ett, identifiera vinnarna och sen två, betta lite på vinnarna fast med proper risk management. Och sen tänker jag tre, så vill man kanske expandera först online för att vi vill ha lite proper risk management så inte ett Kaja Cosmetics öppnar 16 butiker i Sydtyskland plötsligt. Utan man vill liksom ha det lite balanserat. Och online så kan man göra flera saker. Man kan liksom öppna upp sin butik och sälja själv. Eller så kan man också jobba med externa marknadsplatser. Det kan vara eBay, Traderas, Amazon, Tmall och så vidare. Och ni har ju precis öppnat Tmall. Eller ni har haft det länge.
Det är vi som har öppnat Tmall.
Ja, men ni har kört en Tmall, just det. Och så hade ni lagt ner den och ni har precis öppnat Tmall.
Ja, exakt. Ja.
Berätta lite om Tmall.
Tmall är ju en väldigt stor plattform i Kina. Och ska man vara i Kina så bör man vara på Tmall. Så vi startade det nu i höstas för Softgoat. Och där har vi gjort en del marknadsundersökningar innan för att se att det verkligen ska gå bra. Och det har gått bra hittills, så det känns jättespännande.
Men berätta lite om de marknadsundersökarna, för då går vi liksom tillbaks till de olika stegen i playbooken som vi håller på att definiera. Och då vill man analysera marknaden och se att det här är ett bett som vi vill ta. Och jag vet att teamhåll är svårt, det är hög konkurrens, det är också ganska dyrt att etablera sig. Alltså hur kommer det sig att ni vågade ta det steget?
Nej, men det var ju liksom ett gemensamt beslut att ska vi in i den här marknaden så måste vi göra det på riktigt. Och då vill vi ha experter som tittar på det här eftersom det är en svår marknad. Så vi har egentligen gjort en investering där som ändå har lyckats so far. Cool. Sen så är det ju andra marknadsplatser som ökar jättemycket i Kina, exempelvis TikTok har blivit jättestor. Så där får man ju ha örat mot rälsen och se, okej, vad ska vi göra nu här? Ska vi expandera ännu mer på nya plattformar i Kina?
Just eller det. Inte? Och sen så har ju också Amazon varit på diskussion här. Och hur ser ni på Amazon?
Nej, men jag tycker så här, för rätt erbjudande så fungerar det bra. Vi har ett bolag som lyckas väldigt bra på Amazon i Tyskland och andra tyska centraleuropeiska marknadsplatser. Men det är för att de inte bygger ett varumärke. Utan och för dem måste ju varje transaktion egentligen vara lönsam i sig. För de har ju sedan ingen kontroll över kunden. Så att det där är, om man försöker bygga ett varumärke så är det en betydligt mindre, kanske inte den optimala platsen att satsa på. Men om man inte bryr sig om det utan bara vill sälja bra produkter till ett okej pris så kan man verkligen ha en plats.
Kör ni Amazon, Johanna?
Vi gjorde det, och det som vi har tagit lärdom från det är att börja med att titta, prata med era kunder. Är det verkligen så att de köper era typer av produkter på Amazon? För det kan ju vara att Amazon är fantastisk och jättemånga handlar där. Men handlar de verkligen din typ av produkt? Om svaret är jag och att ni inte tror att det skadar ert varumärke, då är det ju liksom tuta och kör och sen välj vilken marknad. Men är det så att kunden kanske faktiskt inte köper era produkter? Lite som i vårat fall, att vi såg att nej, man köper inte exklusiva ridkläder eller hästprodukter på Amazon. Man köper andra saker, vi diskuterade det innan. Man köper hinkar eller sådana här bra att ha-saker till exempel. Men man köper inte, det vill man gå till en butik och göra. Och det kanske också ändras över tid. Så man måste ju vara lite lyhörd. Men just nu ser vi att det är kanske inte en bra plattform för just oss.
Men kan man tillämpa Amazon som ett strategiskt verktyg för att bygga brand eller trafikanskaffning? Då tänker jag på till exempel det här madrassvarumärket från USA som var superhypat. Du har säkert koll på vad det heter.
Mm.
Vad heter det?
Casper.
Casper, precis. Och de paketerar de här superkomprimerade madrasserna och skickar hem dem till kunderna. Och jag har för mig att de sålde liksom instegsaffären, basic-madrassen på Amazon. Men sen all upselling skedde liksom utanför. Kan man göra så kanske? Alltså använda det som ett strategiskt verktyg för att bygga sin verksamhet?
Vi har haft en diskussion för vår del så Mockberg säljer ju mycket till återförsäljare också och vi vill finnas hos återförsäljare för att det bygger distribution och varumärke och sådär i klockbranschen. Men utmaningen vi sitter med är att du kommer inte undan, de här butikerna kommer lägga upp våra produkter på Amazon. Och då måste du finnas där för att någonstans, alltså du vill ju ändå äga den försäljningen som sker. Så om den ändå kommer ske så vill du gärna kontrollera den. Så med det sagt så kan det finnas en strategisk tanke där att så här, om du vet att dina produkter ändå kommer säljas på Amazon, då vill du ju finnas där så att du i alla fall kan kontrollera det och kanske blocka vissa återförsäljare som du inte vill ska sälja dina produkter. Så att det inte blir liksom vilda västen på Amazon. Det är i alla fall någonting vi har upplevt för Mockbergs del.
Ja, men spännande. Och om vi kollar lite på den fysiska handeln och den fysiska rollen i en global expansion. Jag tänker att man kan öppna egna butiker, man kan jobba med distributörer, man kan själv jobba med wholesale och sälja produkter till återförsäljare och sådär. Och ni har gjort det här mycket, Sofia. Vilken roll har den fysiska handeln i global expansion?
Jag tror den är jätteviktig för att bygga liksom varumärkeskännedom och att kunden kan komma på en fysisk plats och faktiskt känna och klämma på produkten. Så den är superviktig. Nu går vi in i de marknaderna som vi har valt att fokusera på, så går vi in både med online och wholesale-satsning för att just bygga helhet och ett omni-perspektiv.
Och hur gör ni med wholesale då? Alltså, går ni ut brett eller kör vi pickar något uppsäljare eller?
Nej, men vi har valt ett antal marknader och sen så har vi också valt en nivå vi vill vara på. Och återförsäljarna, de tittar också på vilka andra återförsäljare finns det här varumärket på. Och då vill man liksom sitta tillsammans med de återförsäljarna som känns för vår del liksom i vårt segment. Så att man inte väljer kanske Amazon för oss, utan att vi väljer ett mer premiumplattform.
Exakt, och det är oftast viktigt som brand att man liksom når ut i rätt kanaler så att det passar varumärket och sådär. Men sen har vi ju exempel, Kristoffer, Kaja Cosmetics, där Verdane har varit storägare och har gjort en väldigt bra affär, för det ligger ute till försäljning nu tydligen. Superkul för er. Men det är väl så att Kaja har ju inte haft någon butik. Kanske någon pop-up hit och dit och sen gjort den här NK-grejen såklart. Men den fysiska butiken i sig har inte spelat någon roll för Kaja. Hur kommer det sig att det här blev liksom utfallet i strategin?
Nej, alltså det kan jag egentligen inte kommentera på. Men så specifikt. Men jag tror att vi ser en trend. Dels att man börjar med egna butiker för att bygga varumärke, men också att man börjar kombinera så att man har retailers, man säljer direkt, man har egna butiker, och för att allt det där ska kunna fungera så måste man ju vara väldigt klar i sin liksom strategi. Vad är rollen för vår egna butik gentemot våra återförsäljare, och sen varför säljer vi sen direkt från vår webbsida, och verkligen få det där. Det värsta som kan hända är ju att de börjar kriga med varandra med pris. Så att det gäller att man verkligen har kontroll på det där. Så att för kunden ska ju bara få den bästa möjliga upplevelsen oavsett var den går in. Och så gäller det att man på bakändan har Excel-snurran som säger att liksom se till att det harmoniserar till slut.
Och det där är ju också lite risk management. Jag tror att du som var inne på att man vill diversifiera sina demografiska marknader för att bygga lite resilience i sin affär. Så kan man göra likadant med kanaler också, så man inte bara är beroende av sin egen butik och tar transaktioner bara där, utan man har lite flera intäktsben. Elvira, har ni varit sugna på en butik?
Ja, absolut. Vi vill öppna i alla fall en flagship här i Stockholm snart.
Och när gör ni det utomlands?
Oj, det vill jag nog vänta lite med. Men vi jobbar ju med, i min bransch jobbar man ofta med distributörer, för att det är så liten plats. Om man går in i klocksmycksbutiker, det är ju väldigt liten yta. Så att distributörer har liksom varit vägen för oss. Innan kanske man börjar tänka på att öppna egen butik. Vill man bygga distributionen i det landet.
Och det här med att öppna egen butik, det handlar ju om att liksom signa rätt avtal. Och också göra det med balanserad risk. Det är som att risk har varit liksom huvudtemat. Jag tänker att ett worst case kanske var DV, alltså Daniel Wellington. De öppnade väl 500 någonting butiker på ett år. Och det var väl antagligen därför också de fick det väldigt tufft. För att det var liksom ett obalanserat sätt ur ett riskperspektiv för att expandera sin verksamhet. Vad säger du om det här, Kristoffer?
Nej, men det känns ju verkligen som att de, jag vet inte om det var tajmingen eller att de gjorde det för sent. Men det var ju, ja, de hoppades ju verkligen på att det skulle fortsätta växa. Och i samma takt. Och liksom, historisk avkastning har aldrig varit någon garant för framtida avkastning. Så liksom, det gäller ju där att vara inkrementell när man gör sina satsningar.
Jag tror där kan återförsäljare vara ett jättebra alternativ för ett bolag som vill börja med wholesale eller liknande med butiker. Att kanske inte börja med att starta egna butiker, utan att börja med återförsäljare. Och på så sätt få den här fysiska handeln. Kunderna kan gå och testa, klämma och känna. Och man kan få den här fysiska hjälpen också som du inte kan få online. Det kan ju vara
Man ska inte heller underskatta. Min erfarenhet är också att bra återförsäljare hjälper ju dig att bygga varumärket. De utbildar sig själva i ditt varumärke. De berättar för kunderna om varumärket. Och du har ju en kund som går in gratis som de har investerat i att få dit. Så, som du var inne på det här, så länge man lyckas hålla koll på pris så att det inte blir något priskrig, så är det ju det helt fantastiskt.
Ja, men precis. Och kan inte vi prata om ambitionsnivån igen lite också? Vi var där och touchade vid det. Liksom. När man väljer att gå in i en ny marknad, alltså, ska man översätta sajten? Ska man skaffa lokala valutor? Hur långt ska man dra satsningen som man gör? Eller ska man bara liksom doppa tårna lite grann, Sofia?
Det beror lite på vilken marknad du går in i. Vi har väl dels doppat tårna i vissa marknader där vi sett att det är enklare, exempelvis UK och USA. Du har liksom samma språk, eller vi har redan en engelsk sajt, det är lättare att gå in där. Sen är det ju andra grejer som är svårare med distribution och så vidare. Medan man i Kina kanske måste satsa lite mer för att förstå hela marknaden. Så det är alldeles beroende på vilken marknad man väljer att gå in i. Men vårt fokus har hela tiden varit att driva en lönsam affär på för helheten.
Hur fort vill ni se en lönsam affär på en ny marknad?
Åh gud, ett år.
Ja, bra svar. Ni då, Elvira?
Låter klokt. Jag tror att det är väl det man måste ge det för att ge en ärlig chans också. Jag kan inte liksom dra sig ur för snabbt heller.
Och ni som har gjort det här ett tag nu och liksom blickat tillbaka, vilka är de stora fuck-ups, vilka är de stora misstagen som ni känner ni har gjort som ni vill liksom förmedla till tittarna här idag? Du kan börja, Johanna.
Jag tror kanske faktiskt våra inte största misstag. Man gör ju både positiva och negativa saker hela tiden. Men kanske för vår del det här med Amazon. Att vi testade det, vilket var bra för det, så att vi gjorde det. Men där hade vi tjänat på att kolla mer innan. För oss var det liksom alla sa, åh gud, vi handlar där. Men är det rätt för vårat varumärke? Att verkligen innan man går in i det. Så att där lärde vi oss jättebra, tycker jag. Just att så här, kolla kunden i de olika länderna. För det kan också vara olika vad man tycker.
Och hur var det för er då? För ni körde i teammål och har dragit tillbaka den satsningen.
Det vi gjorde fel där var att vi började med en distributör som hade vår teammål. Och den blev extremt stor. Så att den snurrade nästan 10 miljoner liksom första året. Och det gjorde att de fick blodad tand och började pressa priserna. Och sen så skulle vi ta över det själva. Och det var liksom, vi skulle haft den själva från början. Så det vill jag skicka med, att om man ska göra teamall, se till att äga den från början som ni gör. För att det tog lite för lång tid när vi tog över den. Och då tappade vi mycket av den tractionen och försäljningen som vi hade.
Och det där är också en balans, alltså ägarskapet och kontrollen. Liksom med en egen butik så äger man kontrollen helt, men risken är lite större. Men med wholesale så kanske man riskerar att tappa kontrollen. Jobbar man med en agency som i sin tur säljer till wholesale, så tappar man ytterligare lite. Hur balanserar man den här kontrollen, Kristoffer?
Nej, men alltså jag kommer ju mycket från den kommersiella sidan och prissättning och incitament. Och alltså med det, ha ett bra liksom återförsäljaravtal där man ger dem finansiella motiv att ta bra beslut är otroligt viktigt. Och det låter kanske trivialt, men har man det på plats så löser det mycket av potentiella konflikter, framförallt om man har olika kanaler i samma marknad.
Och vad säger ni om den lokala ambitionen på marknaden? Alltså nu pratar vi liksom kassa och valuta och så vidare. Hur långt ska man dra de bitarna, Sofia? Har ni alltid liksom en lokaliserad upplevelse i form av språk och valutor?
Vi försöker ju ha det, men vi går hela vägen i våra fokusmarknader för att se till att det blir den bästa lösningen för den marknaden, så att det inte blir ett hinder för kunden att handla hos oss. Och att det är en betalningslösning som de känner igen, som de känner sig trygg med, att det är enkelt. Så det är där vi egentligen lägger det största fokuset.
Hur gör ni, Johanna?
Jag skulle säga att vi är väldigt liknande. Alltså på de fokusmarknaderna vi har, då går vi all in. Liksom, då ska allt funka och vi utvecklar hela tiden. Och även logistikflöden är superviktigt. Och även att vi just har återförsäljare även på våra fokusmarknader. Just för att kunden ska kunna testa, alltså prova produkterna, och även kollar också på, i vårat fall då, event. Hur ska vi synas fysiskt?
Men komplexiteten ökar ju alltid liksom, att delvis såklart översättningarna och alla de bitarna. Men jag tänker också bolagsstrukturen. Jag pratade med Axel Agato som har liksom en ganska komplex bolagsstruktur med ett holding och så lokala bolag för lokala marknader som driver fysiska butiker och ibland delvis online. Vi har UK som alltid är pain in the ass för att de gjorde en Brexit. Vi har USA där man når upp i vissa nivåer så måste man skapa ett lokalt bolag. Det är lätt att man slutar med 7 bolag. Hur fort ska man liksom springa in i den här komplexiteten? Vad säger du?
Nej, men det där är väldigt intressant, för det är ju också en risk att man drar på sig massa administrativa kostnader. Vi går ju in i USA nu och har träffat ganska många olika aktörer och så, hur vi ska äntra den marknaden egentligen på ett kostnadseffektivt sätt. Så där är väl egentligen att försöka skapa sig ett nätverk för att se hur kan vi göra det här mest kostnadseffektivt. Så man inte bara kastar sig in i någonting som kostar jättemycket pengar.
Och det är ju lätt att starta bolag, men det är ganska svårt att lägga ner bolag. Så man ska ju vara lite försiktig med det. Och sen blir det oftast de här liksom 16 bankkonton med olika valutor. Och så ska man optimera det här, och det är liksom lurigt att ta en kredit i sitt holding för att omsättningen syns inte där. Så att det blir ju ganska fort komplext. Men ni sitter på ett bolag vardera för era brands, eller hur?
Exakt.
Och när tror ni att ni kommer dyka in i den här världen?
Från vår sida så håller vi så länge vi kan. Och sen så kommer vi börja upp när det behövs. Alltså allting har ju sin tid. Men kan man i möjligaste mån, så tycker jag att man ska försöka hålla det så enkelt och så pris liksom medvetet som möjligt.
Vad säger du, Elvira?
Nej, jag håller med precis det Johanna säger.
Och Kristoffer, du sitter och funderar.
Ja, nej, men alltså, jag tänker att det finns ju, man kan köpa hjälp alltså till en stor grad så att man får hjälp med momsen i USA som varierar. Och liksom. Där kan man använda betallösningar som tar hand om det. Så slipper man den administrationen själv. Eller det här med liksom lokala leveransalternativ. Det finns ju leverantörer av den tjänsten också. Det kommer äta av ens lönsamhet. Men det är ju perfekt när man bara ska testa gå in i en marknad. Att egentligen köpa all hjälp man kan få från plattformsleverantörerna. Och sen ser man att det lyckas. Då kan man se vad man kan ta in för administration för att förbättra lönsamheten, tycker jag.
Och det där är ju spännande. Liksom, i testningsfasen, då kanske man vill göra det enkelt för sig. Och liksom, jag pratar mycket om SaaSifieringen av e-handelsvärlden. Liksom, SaaSifieringen av produktion och logistik och lokal distribution och kassalösningar och så vidare. Alltså, i ett Shopify så kan man ju fixa en lokal kassa på liksom, 2 millisekunder egentligen. Och med många andra lösningar också. Så att, det där är ju intressant hur det påverkar. Och när ska man dra in komplexiteten i det här då? Alltså då troligtvis när man är inne i en slags optimeringsfas, Kristoffer.
Ja, exakt. Man måste ju verkligen se att den här marknaden fungerar, den är stor, den är stabil, så då kan vi börja bygga upp med liksom den lokala organisationen och kunskapen för att kunna göra mer av det där in-house, om man tror att det är värt det. Men liksom, expansionen ska man bara betala sig ur de där problemen, tycker jag.
Och när det gäller just att vara lokal, hur stor vikt har ni lagt på att ha en lokal närvaro med ett lokalt kontor, Sofia?
I Sverige har vi ju en butik vi öppnar en ny flaggskeppsbutik på Jakobsbergsgatan, och det tror vi är jätteviktigt. Vi har båda varumärkena är väldigt starka i Sverige. Så egentligen så tänker vi att det är lika viktigt i vilken marknad du än är på. Sen så får man ju ta det i steg.
Men har ni kontor i Kina för att ni har Tmall i Kina?
Vi har inte ett eget kontor, vi använder externa parter där. Men vi har ett bolag i Kina.
Och för att liksom koppla tillbaka till Kaja Cosmetics, som alltid är ett stort viktigt tema. Kaja hade ju ett lokalt kontor i Tyskland, och då vet jag att liksom Kajas management team flängde ner dit måndag till torsdag väldigt ofta. Alltså, hur viktigt är den lokala närvaron? Drar du, Johanna, ibland till dina huvudmarknader och pratar med kunderna?
Ja, men vi försöker väl göra det när vi har möjlighet. Så till exempel nu, USA är en stor marknad för oss. Där var vi precis med hela teamet och gjorde jättemycket content. Och där ser man ju verkligen hur mycket det ger. Alltså, det är en sak att sitta i Sverige, och man kanske inte behöver ha kontor i sina länder, men i alla fall att man åker och besöker dem. Träffa samarbetspartner, i vårt fall då ryttare, kunder. Hur är, alltså också få lite puls. Hur är det som varumärke här, och vad kan vi göra bättre? Så att för oss är det viktigt att ibland besöka marknaderna.
Har du gjort det, Elvira?
Mm, absolut, det är jätteviktigt.
Vad gör man då? Man åker ner till ett Tyskland, vad gör man då?
Ja, men precis. Alltså, så som vi jobbat tidigare, vi jobbar mycket med influencers. Och bara en sån sak som att ha liksom lokala event med influencers där man också kan bjuda in sin distributör och sin partner. För att, ja, men som Johanna säger, liksom ha örat mot marknaden. Men vi har inte haft några lokala kontor på någon marknad. Utan eftersom vi har jobbat mycket med distributörer så är ju de varumärket på plats. Men det betyder ju att vi också gör de här satsningarna med marknadsföring och event.
Precis, och man måste inte nödvändigtvis anställa 6 pers i Tyskland för att satsa på Tyskland, utan man kan liksom åka ner dit på regelbunden basis och kanske bara ha kundevent eller influencer-event.
Mässor gör ju vi, eller mässor finns ju också i många länder där man kan vara.
Just det, och sen apropå en lokal närvaro genom influencers, en ganska vanlig strategi för de som satsar lite mer på vissa marknader, säger att man ska gå in i Tyskland, då kanske man börja med att signa den största influencern på den marknaden till ett väldigt högt pris för att liksom lägga en matta av early funnel marketing. Och det är obviously en, eller skulle jag gissa, förlustaffär kortsiktigt, men att det sen ska ge någon slags avkastning på lång sikt. Har ni jobbat på det sättet också?
Ja, vi hade ett stort collab med en tjej som heter Anouk förra året, som är väldigt stor i Tyskland och i Holland för Malina. Och det gav vi ju jättebra, och även i USA. Så det ger ju jättebra både liksom ny följarskara och försäljning. Och igår kväll hade Malina ett stort event med massa influencers från de länderna som vi fokuserar på. Så det är klart jätteviktigt att de här nyckelpersonerna åker tillbaka till sina länder och presenterar våra varumärken.
Men hade ni en positiv ROI på det?
För Anouk, ja faktiskt. Det var jättebra försäljning på det.
Kul.
Så det är kul.
Mm. Ja, det var din rätt. Det är inte alltid så lätt ju. Och tyvärr så är det ju så att tiden börjar rinna ut. Så jag vill bara avsluta med några lite bredare frågor för att liksom ta med de största lärdomarna som ni har kring det här. Vi kan börja med dig, Kristoffer. Vad är ditt bästa tips till tittarna där ute gällande global expansion?
Nej, men det är just det här att verkligen, när man har beslutat sig för att satsa relativt kraftfullt men kontrollerat. Så att man lär sig, att man gör det tillräckligt ordentligt för att lära sig något. Men inte så pass stort så att man riskerar att gå omkull på det.
Precis, med proper risk management helt
Exakt.
Enkelt. Vad har du för tips, Elvira, gällande global expansion?
Att inte försöka sig på fler marknader än vad man tänker att ens team klarar av.
Bra tips. Det känns som att du har egen erfarenhet.
Mm. Ja.
Såg en svettdroppa där. Vad säger du, Jana?
Ja, men våga doppa tårna. Gå in, men gör det väldigt strategiskt då. Och kostnadseffektivt vill jag verkligen stryka under. Och hur viktigt det är med kundtjänst. Alltså kundtjänst. Det ska vara mycket språk. Där kan du verkligen få in kunskap och både för kunden att kännas väldigt lokalt, men på ett enkelt sätt. Så att, det skulle jag säga.
Räcker det med lokala makros eller måste man ha någon som måste kunna språket för det landet internt?
Vi har ju flera personer internt som kan väldigt många språk per person. Så att våra kunder blir ju väldigt, skulle jag säga, wow, surprised. Liksom, oj gud, kan du det här språket, när de ringer eller mejlar och de får svar på sitt eget språk? Så det ger jättemycket för oss.
Och man kan ringa till er också, det är inte så vanligt egentligen.
Nej, oss kan man kontakta överallt, var som helst, när som helst.
Och vad har du för tips och råd, Sofia?
Nej, men jag kan bara hålla med tidigare talare. Att, liksom, att hela teamet går in med all kraft i den marknad du ska in i. Så att allt från performance marketing till wholesale till PR, att liksom alla fokuserar där. För annars kommer man liksom inte få någon hävstång. Men att göra det på ett kontrollerat sätt.
Ja, men toppen. Och hörni, stort tack för att ni tog er tiden att komma hit för att prata global expansion. Det har varit så himla kul. Jag vill också tacka Trustly och Clear som ju har möjliggjort det här. Allting som vi har pratat om här idag kommer såklart att publiceras i Clear och Trustlys kanaler. Så kolla på linken eller gå in på clear.com och liknande, så kommer ni att hitta all information där. Känn, och ni kan också hitta kontaktuppgifterna till Kristoffer, Elvira, Johanna och Sofia om man vill komma i kontakt med er. Jag hoppas verkligen att lunchen som ni har fått från Foodora idag har smakat bra. Det har varit så himla kul att göra det här med er. Och återigen, stort tack för att ni kom. Hoppas vi ses snart igen.
Tack så mycket.